Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, avsnitt 159. Det närmar sig ett nytt jubileum. Vi försöker jubilera varje gång det är en femma eller nolla i slutet. Daniel Dahlén, Nina Smeds, ni är tillbaka.
Ja.
Eller ni var ju här, vi var inte i fredags när vi skulle ha spelat in den här podden då jag var på plats.
Ja.
Men jag heter Jonas Blad och är ledarskribent. Men jag hörde ju lite grann, eftersom jag fick redigera podden som ni spelade in, för det klarar ni ju inte av.
Nej,
men att det var lite trakasserier där, både i början och slutet, om någon som vek ner sig, hej och hå. Vad hände veckan efter?
Vad ska vi göra som kommunalråd i Norrtälje nu? Var tysta i tre minuter.
Avgå.
Avgå. Ja.
Klipp inte bort den där tystnaden nu som var där. Försköna inte sanningen nu, vi blev tysta.
Eftersom det här bara sänds i ljud så kan jag säga att de ser väldigt skamfulla och ångerfulla ut.
Nej.
Jag accepterar ursäkt.
Ödmjuk som vanligt. Jonas
Blad. Ja, det var ju det vi sa.
Ja. Hörrni, vi går i väntans tider och vi ska väl inte vänta för länge med att dra igång den här första punkten. Så vi väntar ju på att en ny regering ska bli klar. Och nu sägs det, nu på måndagen så säger då Katrin Sjögren till Ålandstidningen att det kommer att bli klart den här veckan. Trots att den politiska eliten, gräddan av åländsk politisk elit, ska till Åbo för att vittna eventuellt. Här
tror vi, ja, tror vi.
Det ska ju bli elhybridrättegång och den får vi låta komma till i nästa podd sen.
Ja, ja, och lantrådet ska både till Helsingfors i två omgångar den här veckan och vi måste försöka pricka in en tid när de eventuellt har möjlighet att göra det här, så det blir spännande.
Det blir spännande. Men som sagt, vi väntar på en regeringsbildning. Den ska bli klar i veckan. Vi har ju diskuterat vilka vi tror ska ingå och sånt där. Och jag känner själv att nu försöker man tolka varje litet tecken som kan komma. Jag såg Moderat Samling la ut så här. Här är vår nya lagtingsgrupp efter att lagtingsåret invigdes i förra veckan. Och då var Tom Forsbom först ersättare med att tänka, nu är det klart, nu ska de få en ministerpost här.
Nej, men det är ju inte så. Nu får jag förklara för er som inte förstår att det är ju många som i partierna som är ministrar fortfarande och deras ersättare sitter där. Men tanken har ju säkert slagit alla, för det var ju något parti till som hade lagt ut och man bara, ha! Vad gör den här människan? Ja, just det. Vi har en expeditionsminister som ännu gör sitt arbete.
Mm.
Ja, men
så är det. Men sen nästa då, den avslöjar du att du tänkte på samma sätt om. Det var när Katrin Sjögren la ut en bild på Gammelsmurf och då tänkte man så, rött och blått. Nu är det klart att Socialdemokraterna kom i regeringen.
Ja, jag tänkte inte ens färgen och jag bara, Gammelsmurf, behöver googla på det, vad kan det symbolisera?
Vem är Gargamel då? Tänkte jag. Nej, vi ska inte gå dit.
Det visade ju sig sen att det var ett internt skämt i familjen Sjögren att de kallar då.
Ja, de kallar Gammelsmurfen eftersom hon var ålderstalman eller vad det var.
Ja. Ja. Det känns som att för våra mentala hälsors skull så kanske det är bra om den här regeringen blir klar.
Vi är understimulerade, hör ni det? Ge oss en regering.
Sätt fart nu.
En sak som däremot har diskuterats, som vi vet också diskuteras en del i kulisserna, är ju huruvida Mats Perma ska göra comeback eller inte som finansminister.
Mm.
Det beror naturligtvis på hur den här regeringen kommer att se ut och vilka ministerposter som tillfaller vilka partier. Vi ställde ju frågan till Mats Perma häromdagen.
Häromdagen? Det var ju jättelänge sedan. Det var ju direkt efter valet, tror jag.
Ja, vi ställde den igen, nämligen förra veckan. Och det var fortfarande för tidigt och han skulle ge svar. Han skulle ge svar om han får frågan. Det man kan notera är att det inte är något blankt nej.
Nej.
Nej, och vad... Politiker brukar ju snarare vara nej, nej, nej och så blir de ändå. Men nu är det liksom...
Lex Göran Persson.
Ja, Lex Göran Persson. Men här säger han ingenting. Och ja,
det går eller så är han lite smickrad över frågan och vill få det att låta som att han har fått frågan fast han inte har fått den. Så tror jag ska göra. Om någon ska ringa och fråga mig, har du blivit tillfrågad? Det blir lantråd. Jag bara... Ja, jag vill inte uttala mig om den saken.
Frågan är för tidigt ställd.
Jo.
Men samtidigt hör vi att det inte är helt okontroversiell tanke i Liberalerna heller.
Nej, så är det. Jag tänker att det blir ju alltid ett problem när man plockar in någon utifrån. För då blir det en som har ställt upp i valet som inte kommer in som ersättare. Och i det här fallet är det så att Liberalerna plockar in någon externt, då, som Mats Perma till exempel. Så hamnar vi ju i en situation där John Wrede blir den som inte kommer in. För troligtvis kommer man att ha tre platser i en regering. Det har svårt att se någonting annat. Så att då är ju John Wrede utanför, och det kommer ju ha sina komplikationer. Vi har ju sett andra partier, byter man parti när man blir behandlad på det sättet. Och sen så finns det väl en annan problematik i hela Liberalerna också. Vi tog upp det på valkvällen, och vi tar upp, och det har ju liksom det här spänsten i partiet, att man har så brett inom vägg och tak, så att säga. Mm. Att du har socialliberaler och marknadsliberaler, och alla ska samsas, och det tycker jag att det spär på lite mer än, inte kanske med John Wrede just i den här fallen, men lite sådana signaler har man fått här nu de senaste veckorna också, att Liberalerna brottas lite med det i regeringsförhandlingen, vem man ska ha med sig och inte ha med sig, och vilken konstellation får lagtingsgruppen, om beroende på hur man formar regeringen och så.
Men man kan ju också tänka så att om vi ser förra regeringsbildningen, alltså den regering som sitter nu ännu några dagar eller veckor, så då var det ju jättesvårt att hitta någon som kunde axla vissa ministerroller. Infrastrukturministern och finansministerposten var ju väldigt komplicerad. Och då, om man har en bra människa som kan tänka sig att ställa upp som finansminister fast man inte har ställt upp i valet, men man är politiker, så då blir det att väga Ålands bästa framom partiets bästa.
Så är det. Men vi såg ju just den situation som var med infrastrukturministern. Det blev ju sedermera då. Christian Wikström, vi vet ju att många fick frågan i liksom beredningen till där, innan man kom fram till vem det var som skulle vara den. Jag säger inte i vilken ordning man fick frågan eller vilken liksom kandidat, eller om man bara ställde frågan brett för att se vart det fanns intresse och sen ta ställning. Men det som hände var ju att i och med att Christian Wikström fick så få röster och var ganska långt ner på obundnas lista, så fick ju inte då de in någon reserv när de inte tog någon ur den invalda lagtingsgruppen. Och det väckte ju lite ont blod i partiet. Det vet vi ju alla. Och Anders Holmberg, det här var väl en del i det. Men han hoppade ju av obundna under den förra mandatperioden. Och nu är han ju invald för Moderaterna i lagtinget.
Men det var så att Runa-Lisa Jansson var egentligen var första ersättare.
Ja, jag har för mig att det var så att hon var första och Anders var tvåa. Men det väckte ju en del ont blod att man inte då liksom såg till att hålla hackordningen. Så
ja,
att
men visst gör det. Men jag tänker också att för Liberalernas del så är det väl säkert en utmaning också, av den enkla anledningen att det var flera stycken som gick väldigt bra i valet. Mm. Plus att du har gamla säger jag, men liksom sådana som har jobbat länge i partiet, som kanske gick lite sämre också än förväntat. Och att då hitta, hur ska du liksom fördela den här godispåsen? Vem ska få vilken position? Mm. Så där får du ju redan en utmaning.
Det där är ju rätt intressant just när det gäller finansministerposten. För jag menar, som du sa Nina, så var det ju problem när den här regeringen bildades, den som sitter nu. Roger Nordlund skulle ta det, men så skulle han operera knäna, och så blev det Tobbe Eliasson, och sen så skulle inte Roger komma tillbaka, utan det blev Roger Höglund istället som rookie. Det var ju första mandatperioden han blev invald i lagtinget. Å andra sidan så har de ju inte direkt haft några stora ekonomiska reformer annat än ramverket. Sådär, så att det kanske var en någorlunda snäll mandatperiod så att säga, för någon som ändå inte var speciellt erfaren.
Nej, man måste ju ändå säga att han har ju kommunal erfarenhet och är ekonom i botten.
Absolut, så men ändå men liksom i det dagliga hantverket som landskapets finansminister. Men däremot så, jag menar, lyssnar man på vad Katrin Sjögren säger att hon vill göra med ekonomin under den här mandatperioden, så känns det ju som att du kommer att behöva ha en rätt hårdhudad finansminister som står upp både i opinionen men sen också internt i regeringen, att ta fighter där om man nu vill ha en lite stramare eller mycket stramare ekonomisk politik.
Och inom partiet också, eftersom som Daniel sa att det finns väldigt bredd där, så att...
Ja, och sen så tror jag väl i slutändan handlar det ju som allt ledarskap, att du ska ju bygga ditt lag, vilka vill du ha runt dig? Och jag tänker som så att där är det väl så att Katrin och Mats har dragit det intrycket fick jag i alla fall, att de hade stått varandra ganska nära under den mandatperioden de satt ihop, och man uppskattar varandra väldigt mycket också. Det är ju någonting de återkommer lite nu och då med när man pratar med dem.
Men sen har du ju å andra sidan kandidater då som gjorde bra val. Jag menar, du har Peter Lindbäck, vet jag inte om är finansministerkandidat, så där, men då John Holmberg som gjorde ett bra val, som ju definitivt är liksom, i alla fall
ja, och Sandra Listerby,
ja, Sandra Listerby och Anders Ekström gjorde också ett starkt val som nykomling. Så att jag förstår ju att det kan innebära en ganska tuff debatt internt också, om man ska ta in någon som inte liksom gjorde grovgörat i valrörelsen.
Så är det. Samtidigt då så finns ju de här utskottsordförandeplatserna också. Men,
och andra styrelseuppdrag som delas ut också. Så att det finns ju karameller att dela ut åt ganska många. Men där är det liksom också framförallt då Katrins, hon måste ta ansvar för hela Åland som lantråd. Och där är hon en så bestämd partiledare att hon känner att det behöver tas in någon extern till någon ministerpost. Så det har gjorts förut. Vi har ju haft, Daniel, du som kommer ihåg allting, vi hade en sån här tjänstemannaregering. Det gick inte så bra för den visserligen, men det har funnits olika.
Du hade väl Tudér som kom in många år tillbaka, och Kerstin Alm var väl en sån också som satt ett tag i regeringen också. Så att
det har funnits tjänstemannaregeringen, men det har inte gått så bra. Men att ta in någon enstaka minister. Men det ska jag säga med infrastrukturministerposten. Nu den här, det har ju Marcus Måta själv sagt, eller var det Bert Häggblom som sa, att de hade ganska många förslag liksom i tur och ordning, men de andra i regeringssamarbete godkände inte kandidaterna. Så att de plockar nog igenom ganska många där.
Men det återstår att säga, nu ska vi säga att Mats Perm är inte direkt en tjänsteman, om vi pratar tjänsteman.
Nej, det är nog definitivt en politiker.
Men vad tror vi då? Har vi ändrat någonting i grundtipset om vilka partier som kommer ingå i den här regeringen?
Nej, men jag har gett upp det här med att tippa någonting. Det visade sig att min lagtingstippning inte gick så bra heller. Jag har gett upp. Jag vågar nästan säga att Liberalerna får lantrådsposten.
Oj, det var modigt.
Det var väldigt modigt.
Nej, men jag vågar nästan.
Tänk om det ska finnas någon sån här liksom, bakom kulisserna förhandling nu mellan Centern och Obunna och Moderaterna och fortsätta.
Ja,
det, men det skulle vara spännande faktiskt.
Eller att Liberalerna ger bort lantrådsposten som Centern gjorde.
Och plockar fyra ministrar istället, tänkte jag säga. Eller tre ministrar.
Med nio mandat så är det väl inte helt troligt då?
Ja, jag vet.
Nej, du får ju direkt den där diskussionen då. Han var i ansvarstagandet. Liksom, vill man inte bära, man vill vara
Nej, men min tippning är nog att Liberalerna tar lantrådsposten.
Men jag tycker det blir intressant att se hur ministerportföljerna fördelas. Jag tror ju att det blir en minister färre än vad förra regeringen bestod av, som det egentligen är nu då. Men efter HIs avhopp. Eftersom Liberalerna kritiserade att man utökade regeringen. Men om Liberalerna tar både finansminister och har lantrådsposten, då måste man ju kompensera kanske framförallt Centern, om det är de som ingår då, med sju mandat, men någon annan tung post. Men vilken post skulle vara så pass tung i Centerns ögon?
Näringsministern kanske?
Ja, med
ansvar för företag och jordbruk, tänker jag.
Ja, det är så mycket EU-styrt där ändå, tänker jag. Men visst är det väl. Det
beror lite grann på vart man lägger vindkraften förstås i de här portföljerna. Infra borde det väl bli en tung post under kommande mandatperiod också.
Definitivt, där har du ju väldigt mycket. Jag tror att det kan också vara en.
Det kanske Center vill ha. Ja. Nu är jag lite trött i huvudet förstås. Där borde vindkraft och skärgårdstrafik, om det blir en sån infrastrukturminister.
Ja, är det så att Centern och Liberalerna kommer att sitta i samma regering, så då kommer vi nog också kunna se ett skarpt förslag vad det gäller skärgårdstrafiken, det tror jag. Det är vissa saker, eller så lämnade man det helt orört. Det finns bara två vägar att gå där.
Låtsas som ingenting.
Jag tycker det blir intressant om Moderaterna ingår i nästa regering. Ja. Om de kommer att vara nöjda med att ytterligare en gång få socialministerposten för tredje mandatperioden i rad, eftersom det är ett område som inte liksom är moderata kärnväljarområdet.
Nej, men det tror jag nog att de fortsättningsvis vill ha. Man ser till Anette Holmberg Jansson där och hennes stora passion för de frågorna. Alltså hon driver ju väldigt hårt de frågorna, så hon vill säkert ha dem. Sen är väl frågan vad Ville Valve sen tar i så andra fall.
Om man ser de andra tre som kom in i lagtinget, så är ju inte lika, vad heter det, böjda åt det hållet som Anette är. Så.
Nej, så är det. Och tittar man också på bredare i moderata kandidatlistan så ser man, som gick ganska bra men inte kom in, så var, det är ju en liten högersväng inom Moderaterna också, måste man ju.
Och Ville Valve pratade ju i princip bara näringspolitik och
så är det.
Pengar.
Så är det. Så är det.
Så näringsministerposten kanske fortsätter att vara moderat i sådana fall.
Och det blir också spännande att se hur man fördelar de här ansvarsområdena, för de behöver ju inte gå enligt avdelningarna.
Nej.
Så att,
ja. Å andra sidan, om det är Socialdemokraterna som kommer in, så blir det ju också intressant. För jag menar, skulle de ta socialministerposten, vilket ju kanske skulle ligga nära den liksom socialdemokratiska själen, så där, så kan det ju bli en viss konflikt gentemot de mer hökaktiga liberalerna som vill att OHS till exempel ska hålla igen lite grann.
Ja. Och sist så, vad gjorde man då? Man skrotade näringsministerposten, var det inte så? Camilla Gunell hade ju någon slags
miljöminister
med även ansvar för näringsliv eller liknande.
Ja.
Vi får se.
När den här veckan är slut så borde vi vara klokare allihop.
Men det kanske inte är dumt om de ändå gör en översyn över hur de här portföljerna är sammansatta och funderar på vad som är mest effektivt. Liksom. Jag menar, kansliministerrollen kommer ju också vara intressant i och med att självstyrelselagen ska liksom faktiskt ros i land nu då.
Ja, men så är
säger
det.
Man ju varje gång.
Ja, och där tänker jag, det är ju en post som både Centern och Liberalerna vill ha i den fallet. Men sen är det ju så, man brukar ju också säga att vi ska komma ihåg att kansliministern har haft en ganska stark roll den här mandatperioden vad det gäller självstyrelsefrågor. Men där tror jag det snarare har att handla om en rollfördelning mellan Veronica Törnros och Harry Jansson än hur en regering ska se ut. För praxis har ju trots allt varit att självstyrelsefrågor ligger alltid på lantrådets bord.
Och där känns väl inte som att Katrin kanske släpper dem, för hon är ju en sån som är aktiv i den frågan.
Nej, men jag tror, exakt. Jag tror att hon vill nog behålla dem själv.
Ja. Sen är det ju en diskussion som poppar upp titt som tätt om kansliminister ska heta kansliminister eller justitieminister.
Ja.
Eftersom det ofta är långt.
Heter justitieminister blir det ju plötsligt mycket mer intressant än många politiker.
Då, jo, kansliminister låter lite tråkigt, ärligt talat. Det är antagligen därför vi har kallat Harry Jansson för vice lantrådet också istället för kansliminister.
Ja, jag tror det.
Fast vice lantråd är ju en titel som är viktigare än bara att bara vara minister.
Så är det.
Förhoppningsvis får vi återkomma till regeringsbildningen och veta vad det blir för någonting då, så vi slipper spekulera ännu mer. Då får vi bara spekulera i vad de ska göra sen.
Och då börjar vi 4 år igen med hur länge ska den här regeringen hålla?
Ja.
Vi får ta det i slutet på veckan om det nu stämmer att den ska bli klar den här veckan. Vi går vidare i podden. President Sauli Niinistö var på besök på Åland i vad man får anta var hans sista officiella besök som president i landskapet. Hans period går ju ut nästa år. Och det var ju inte utan att han skapade debatt, om man säger så. Med uttalandet, säkerheten befästs och säkerställs i vardagen och därför vill jag uppmana var och en av er att delta i diskussioner om vad som kan göras för Åland för att öka säkerheten. Det här har ju många försökt tolka sedan dess.
Men det känns, jag vet inte, det känns så där liksom som ett allmänt uttalande av en landsfader. Men om man vill kan man lägga in jättemycket konflikt i det.
Ja. Men ska man bara skriva av det på liksom den här kränkthetstiden vi lever i, eller ska vi läsa in någonting allvarligare i det? Du är ju lite mer lättkränkt när det gäller självstyrelse.
Jo, det var jag jäkligt lättkränkt kan jag säga.
Okej, på en skala. Hur kränkte du av den här meningen?
Nej, jag är inte kränkt det minsta, för att jag tror att det är så, min tolkning är att i de tider vi lever så måste alla bidra med att höja säkerheten, och här handlar det inte om att vi ska ha några fjuniga 18-åringar som ska springa runt med vapen och låtsas vara krigare, utan det handlar om att höja den civila beredskapen, se till att vi har systemen i skick och att vi var och varannan av oss alla har koll på att vi har lite vatten hemma, vi har liksom lite batterier, att det är på den nivån som vi kan göra väldigt, väldigt mycket ännu. Det handlar inte om att man ska börja föra ut och kriga och leka krigare. Det är jag ganska övertygad med tanke på, om vi sätter vad han sa i relation till vad han tidigare har sagt och vad han återigen tryckte på väldigt hårt igen då med demilitariseringen och neutraliseringen. Så är han väldigt tydlig på de punkterna. Så de som vill läsa in någonting annat ska jag nog säga har en politisk agenda. Nu är jag ganska hård, men jag uppfattar det.
Jo, och jag tror att sån här saker han säkert sagt i massa tal i Finland också. Exakt. Utan att någon har reagerat. Men det finns ju alltid den här konflikten mellan Åland och Finland. Och, så att vill man så kan man nog hitta någonting att bli kränkt över här.
Jag hade lite svårt att se vad upprördheten var, jag också i liksom över det där uttalandet. För jag menar, i den oroliga tid vi lever i, det har ju varit en diskussion som har pågått här ända sedan pandemin om den civila beredskapen och så vidare. Och den blir ju liksom, med militära hot som ökar så blir den väl ändå mer påtaglig. Att, jag menar, se över, klarar man sig hemma, hur är det med vatten, hur är det med el, och liksom civilförsvarstanken i liksom beredskapsläge för de offentliga inrättningarna, brandförsvar och allt vad det är. Liksom.
Ja, men det är på den nivån det är, för ta det enkla med de här överbelastningsattackerna som har varit mot rederierna, har varit mot oss, mot valmyndigheten och det har varit extremt mycket press. Sådana saker ställer till oreda i vårt samhälle idag. Ta bara rederierna och ligger ner och kommer ingen ombord för du måste ha passagerarlistor och etc. Att det handlar ju om att stärka upp de delarna för att vi ska stå och säkra dig. Det handlar inte om att vi kommer bli invaderade. Eller.
Nej. Och du kan ju fortfarande även ha fysisk säkerhet. Jag menar, diskutera hur man inte försvarar men bevakar och liksom håller folk borta från Smedsböllemasten till exempel. Det är ju inte något som är liksom militär beredskap, men utan det är ju civilsamhällets sätt bara att skydda vitala funktioner.
Ja, digital säkerhet som du pratar med, överbelastningsattacker. Och det är ju vanliga ålänningar kan ju också göra, klicka inte på konstiga länkar, släpp inte in den här fienden i din dator, och det finns mycket saker.
Svara inte när det ringer från Frankrike som du gör i min telefon mest hela tiden.
Ja, nej, åt mig ringer de från Linköping, men jag tror det är någon statistik de vill ha som jag inte vill ge dem.
För tjejvän.
Från Motala kanske.
Men det leder ju ändå till debatt. Dels så blir det lite den här liksom ryggmärgsreflexen då om Åland kontra Finland, men sen såg jag att Jonas Back, reservistföreningen heter det va? Han insett i tagen där. Har en insändare som är på kommande i Ålandstidningen om där han väcker frågan om värnplikten, och han konstaterar att det handlar om språket i första hand, att ålänningar är undantagna värnplikten, och väcker tanken om ålänningar skulle kunna omfattas av värnplikten men utbildas i Sverige istället, nu när vi ska gå med i NATO, eller om nu Sverige någonsin blir insläppta i NATO utav Erdogan. Men vad säger ni, skulle det kunna vara någon lösning?
Nej, men jag tycker det är klart att han driver den frågan. Det ligger ett eget intresse i det. Men återigen, jag tycker det är väldigt tydligt vad det gäller demilitarisering och neutralisering. Det finns utredning, expert efter expert som säger ta det lugnt. Låt status quo ligga så länge som bara möjligt. Alla har att tjäna på det. Det här är ju en eskalering på alla sätt och vis. Alltså det,
och de som vill göra värnplikt, absolut vill göra värnplikt. Jag tror att de kan göra den i Finland. De kan lära sig de här kommandoorden som säkert upprepas så pass många gånger att man lär sig förstå dem. Och göra värnplikten där istället för att plötsligt att man ska frångå det här att ålänningarna är befriade. För att det blir, även om det inte har att göra med demilitarisering och neutralisering direkt. Men det liksom, det hör, det är ändå en del av hela alltså det här Ålandspaketet.
Ja, men det är det, av Ålands lösning, och börjar vi rubba på något sätt. Alltså jag vet att den inte är direkt av demilitarisering och neutralisering, utan det är en språkfråga, absolut. Men det är ett paket vi har att göra med, och folkrätt är komplext, mycket mer komplext än man försöker göra det till. Dessutom, återigen, vi har så mycket vi kan göra innan det här ens är aktuellt. Vi kan stärka försvaret, återigen då, på det civila området, och kommunerna har en jättestor uppgift att göra här tillsammans med frivillighetsorganisationer, och landskap har en roll också. Jag skrev för ett bra tag sedan en ledare som gjorde en komparation, en jämförelse då med vad som hände på Gotland, och det fanns små insatser som Gotlands landsting hade gjort, som eller Gotlands kommun ska jag säga, hade gjort, som vi också skulle kunna göra för att förbättra säkerheten, och det är väl där vi ska börja snarare än att försöka rådda i det här.
Men jag förstår på något sätt den här frustrationen. Man vill bidra till försvaret på ett tydligt och klart sätt. Om det nu handlar om att stå där med sin bössa och vakta Åland. För att, ja, det blir någon sorts frustration att man kan inte göra det på ett synligt sätt.
Men är det också en frustration som beror på att offentliga Åland är dåliga på att ta tillvara den?
Ja,
alltså,
säger jag.
Att det inte finns några enkla vägar in i civilförsvaret av Åland idag.
Ja, samtidigt finns det ju. Jag menar, frivilliga brandkåren har ett jättestort ansvar i de här befolkningsskyddsärendena till exempel. Där finns det jättemycket du kan göra.
Röda Korset.
Röda Korset, jag fick bara rädda barnen. Ja. Men Röda Korset till exempel också har mycket att göra. Så det finns ju vägar in i det här om man verkligen vill göra något. Men jag tror att det finns ännu mer, precis som ni säger. Det finns ju en efterfrågan här som man kan ta tillvara där folk kan känna att de är med och bidrar. Och det finns behov av det. För vi pratar ju inte bara om säkerhetspolitik här egentligen, utan det är större problem. Översvämningar nu som vi ser längs hela svenska kusten. Det är ju där det kommer ju hända här också. Jordskred och liknande. Det blir ju en del av våran vardag framledes med tanke på de klimatförändringar som sker. Så vi kommer ju behöva ett civil beredskap på flera områden än att man bara springer med vapen.
Jag tänkte på status quo som du pratade om. Det är ju också vad vi har hört hittills, att den här utredningen som utrikesministeriet har gjort åt presidenten, den är väl fortfarande hemligstämplad vad jag förstår. Men det vi har hört att läckt ut är också att de säger att stänga konsulatet är inte någon vidare idé nu, utan nej, håll det lite som det är bara. Nej. Och presidenten sa ju det på sin presskonferens här också, att börja riva fredsavtal nu kanske inte riktigt är
inte smartare. Riktigt.
Det är inte läge för eller vad Kai sa. Mm.
Nej, men det är ju definitivt så. Jag tänker det blev ju ytterligare starkt här nu, men det som jag skrev i dagens ledare, i måndagens tidning, just med Rainer Hoffmans, den här utredningen och professorn i Europarätt, som har gjort en studie om Ålands, ja, egentligen klagorätt då. Men det var ju det som var intressant också, att dels med klagorätten, den kan vi återkomma till en annan gång, men framförallt det här också med demilitariseringen och neutraliseringen också, att Åland har en röst att ha här i det här sammanhanget. Och där har vi ju varit ganska passiva de senaste åren, att här behöver vi nog mer att stå upp för vad är demilitariseringen och varför är den viktig för oss som ålänningar, för den är ju ganska identitetbärande som så.
Och där tycker jag kanske den här debatten då om demilitarisering som har pågått i Finland, så där har det egentligen inte varit, vi har haft Mats Löfström som har liksom försökt försvara det, men jag tycker man mer från liksom Ålands landskapsregering borde ha gjort något ställningstagande. Ja, jag vet, en liksom köp en annons på Helsingin Sanomats första sida och förklara att det är det här det går ut på. Att man inte liksom överlåter det till andra arga ålänningar att bemöta i insändare i Huvudstadsblad eller så, utan landskapsregeringen borde aktivt gå ut med det här, att det här är demilitariseringen och därför behöver den vara kvar. Det är det, där tycker jag att landskapsregeringen borde ta liksom höras mer i den frågan.
Ja, men jag tycker det, just med de här, dels det lilla vi har hört från UMN nu, men också just den här studien då som Rainer Hoffmann hade gjort, att här finns det ju underlag för att man kan faktiskt ta den här rollen.
Mm.
Om man nu någonsin har varit osäker.
Men då måste man ta det, man kan inte ta det i debatt med politiker. Nej, eller så, utan det måste vara till den finländska allmänheten där det sprids det här budskapet.
Ja, inte här lokalt.
Nej. Men det är ju liksom den finländska allmänheten, där sprids ju det här populistiska uttalanden, och de bryr sig inte om man har någon Ålands aftonskola där man diskuterar det och det står liksom på nyhetssidan, utan man behöver komma ut till allmänheten vad det innebär.
Ja, det är en konfliktsök kan det överhuvudtaget, utan det är bara konstaterande av fakta.
Mm.
Och jag tänker att för problemet är det att du skapar ju, den här som pågår nu runt om i Finland skapar ju ett narrativ om att demilitarisering och konsulat och all neutralisering, allt är bara en stor belastning. Och det stämmer ju inte, säger varken försvarare eller utredare eller liknande, utan det spelar liksom ingen roll på det sättet. Och,
bara det att presidentkandidat Alexander Stubb, när han blev pressad i någon debatt i finsk media om vad han hade sagt när han var på Åland om demilitariseringen, att han började liksom backa tycka eller påstå att Ålands Radio hade missförstått honom, att frågan är så infekterad när det gäller presidentvalskampanjen. Att liksom, varför sa du så här på Åland?
Och återigen, det här är ju ingenting som Finland ensidigt kan bestämma om, utan det är ett åtagande man har tagit på sig när man blev herrar över Åland.
Och det är ju ett tecken på att Åland behöver marknadsföra demilitariseringen bättre till den finländska allmänheten.
Definitivt.
Vi går vidare till någonting som är lite mindre eldfängt. Stadens budget har fastslagits av...
Är det mindre?
Ja, men det var faktiskt. Jag lyssnade ni på budgetdebatten så var det kanske den snällaste budgetdebatt jag har lyssnat på någonsin. Jag blev sjukt besviken.
Jag tänkte lite att cynisk. Du skulle säga att du blev glad.
Ja. Nej, men alltså, jag tycker ju ändå att det är ju liksom Ålands näst största budget som ska diskuteras. Ja, i alla fall. Hela budget, OHS är väl kanske egentligen. Men,
ja.
Det förstår vad du menar.
Men stan har ett minus på 10 miljoner. Det ser inte så riktigt bra ut. Och det, liksom, det handlar om småpengar i det som diskuterades. Det handlar om att lägga till 60 000 för en matttvätt. Förslaget var ju för sig att man skulle dra bort det här mer avancerade utegymmet vid Mariebad och lägga de pengarna på en matttvätt istället. Nu ska man ha både och utöka budgeten lite mer. Moderat förslag för övrigt att utöka budgeten då.
Jag har en viss ironi i det.
Nej, men jag tycker bara jag tycker att Anders Holmberg har i alla fall rätt approach när han lägger förslaget att jag tar bort det här för att lägga det på det här istället. Då är det ju noll liksom. Mm. Men innan då det är färdigbehandlat så blev det plus 60 000 istället.
Mm.
Och 60 000 kanske låter lite liksom i förhållande till stadens budget, men det, när det ändå är 10 miljoner minus så är det ju mer minus.
Mm. Och ganska många av dem ska använda det finanspolitiska ramverket i lagtingen sen, de som sitter i stan. Då måste de lära sig att flytta pengar och inte lägga till.
Men däremot så tyckte jag att det var befriande lite grann att höra statsdirektören Arne Selanders inledningsanförande i budgetdebatten. Framförallt i hans sätt att se på budgetarbetet på ett annat sätt framöver. Det han liksom verkligen pekade ut är att han vill komma bort från det här att man tar fjolårets budget och så lägger man på några procent och så skickar man in det och så får man det och så fortsätter allting som vanligt. Utan liksom, nu ska det verkligen genomlysas, menar han. Och det är ju något som betydligt fler offentliga inrättningar kunde leva efter.
Definitivt. Ja, vad ska man säga? Jag kan bara se och höra dem ute på Ålands landsbygd nu, så att säga. Ja, se där, större enheter blir inga billigare. Mm. Ja. Till och med stora stan går dåligt nu.
Nu visar det ju sig å andra sidan att det är ganska många kommuner som har problem.
De har jättestora problem och i slutändan så är det väl det som är just utmaningen, tänker jag, att vi är i en situation där kommunerna har det utmanande. Inflationen, det blir dyrare, men vi blir också äldre och det kostar också. Plus att vi har den här lagstiftningen som har nog gjort det väldigt dyrt. Det ser vi ju med KST till exempel. Jag undrar om vi börjar komma mot vägs ände här.
Mm. Och det här har vi diskuterat när det gäller landskapets budget också. Att kostnaderna ökar och man måste som politiker börja våga prioritera. Det var ju på förslag här, nu vet inte jag om det gick igenom. Jag sitter och läste igenom vad vi har skrivit om stadsbudgeten. Men man tog bort en veckotimme från årskurs 3 och 4. Och från årskurs 1 tog man bort en timme lek och lär. Och det är så här
som man bygger ett gratis gym för vuxna.
Ja,
ja, det är någonting som...
Ja, och så tar man, för det är inte lagstadgat. Och sen talterapitjänster, så tog man bort en efterfrågad men inte lagstadgad service. Alltså det var ju förslaget. Och då, när man läser det här så tänker man att vem vill vara den politikern som tar bort sån här saker för att man måste börja prioritera. Och det är ju tuffa val. Det låter ju verkligen som man ger sig på barnen,
men,
i det här.
Ja, men definitivt är det så. Men ska jag vara lite elak här och cynisk?
Det får
jag
du
vara. Jag känner var att jag vill vara det.
Ja.
så är det så inom all budgetering. I synnerhet tänker jag inom det offentliga. Att många gånger så läggs det en budget där man säger, ja, ska ni ta bort någonting? Då kommer det att drabba barnen och de äldre. Och så lyfter man fram det. Samtidigt är det ju inte där de stora inbesparingarna finns, utan de finns ju i djupare strukturer, i organisationssammansättningar, i åtaganden och större mått. Liksom, behöver vi vilken nivå ska vi möta upp gällande lagstiftning. Men det där är ju lättare att få igenom i en budget utan något problem när man väl går till politikerna. För politikerna vill ju inte röra det där. Och då sväljer man alltihop som det är. Istället för att faktiskt på allvar börja titta på strukturer på organisationen. Hur kan vi öka produktiviteten genom en investering eller bara genom att slå ihop olika enheter eller liknande. Det krävs ju betydligt mera, ja, vad det man brukar säga, tobak och snus och allt vad.
Ja, du, kaffe och tobak.
Kaffe och tobak brukar jag säga.
Men jag tycker, alltså, när man lyssnar på debatten så hänvisas det ofta till att vi måste lyssna på tjänstemännen för de kan det här. Och så här. Men vad ska vi ha folkvalda till om tjänstemännen ska besluta allting? Det måste ju ändå vara politikerna som sätter visionerna. Det var många som har vision, en tydlig vision om att fastighetsskatten i stan för fastboende är ett hinder i attraktionskraftsarbetet. Och det vill man ta bort. Men inte nu, för nu går det ju lite trångt. Men ni har ju haft den visionen rätt länge och det har ju inte gått så här tungt tidigare. Varför har ni tagit bort den då? Eller varför kan ni inte hitta de där 1,6 miljonerna någonstans i den hela den kaka som är Mariehamn och öka attraktionskraften och hoppas på att öka intäkterna på det sättet, om det liksom är det som är visionen. Ja, då lämnar man det till sen och till tjänstemännen och så. Det politiska ansvarstagandet blir alldeles för litet, tycker jag. Man bara sitter och väntar på att matas med någonting. Man kommer i ett enormt kunskapsunderläge om man inte är med i processen.
Så är det.
Man måste ju vara med mycket tidigare från politiskt håll. Först måste man ge inputen i vad man vill och sen måste man ju följa med processen och leka lite djävulens advokat mot alla siffror som kommer. Och så jobbas det fram tillsammans med tjänstemännen, självklart. Men ett förslag som man kan omfatta.
Ja, men risken är ju den, speciellt nu efter ett val, att tjänstemännen får väldigt stor makt när de just kan säga. Jag menar, ställer man upp i ett val, då har man ju visioner. Man vill ha en förändring. Siv Sandberg hade skrivit en intressant kolumn i Åbo underrättelser som jag såg i sociala medier idag. Just om det här, hur fördelningen, liksom maktfördelningen mellan tjänstemännen och politikerna har ändrats. Att politikerna har kanske inte så stor makt längre, för att tjänstemännen sitter på kunskapen och beredningen och allting. Och det blir liksom, det blir för omfattande för en politiker när hela det paketet smälls på bordet. Att jag fattar ett beslut nu då. Att det liksom, ja, jag kommer inte ihåg nu liksom exakt hur hon formulerar.
Men jag menar, ställer man upp i val och blir invald i en församling, får man räkna med att det kommer att krävas en del jobb också. Jo. Man kan inte bara, ja, men jag släntrar väl in på det där mötet en gång i månaden och rustar lite. Det är ju liksom, det funkar ju inte.
Nej, men där kan ju jag säga, nu är det många år sedan jag jobbar inom det offentliga, men jag kan ju säga att antalet politiker som kommer visa sig mellan mötena, ja, de går nog att räkna. Eventuellt en kommunstyrelseordförande, men inte därmed.
Jag tänker på den här timmen rörelse och lek som man tar bort i årskurs 1. Hörde ni väldigt många politiker i stan eller i landskapet som sa att barnen rör sig alldeles för mycket just nu. De borde sitta mer framför skärmar.
Och så hade vi 9600 svar i valkompassen, varav över 90% ville ha mera rörelse och timaktivitet.
Men här tar man då bort för årskurs 1, vilket vi vet också är nyttigt för samhällsekonomin framåt och allting sånt där.
Kortsiktigt.
För att istället få någon, vad var det, solgrejs inne i Mariebad och det här gymmet utanför.
Ja, det var ju förslag i alla fall. Ja. Så att,
Men det är liksom, det blir ju väldigt skevt och problemet är just det också, att ja, det är 10 miljoner minus. Vi skulle vilja ta bort fastighetsskatten, vilket jag tycker är ganska, eller i alla fall sänka den, vilket jag tycker är ett alldeles rimligt förslag, eftersom jag inte är någon större fan av fastighetsskatt. Men och inte bara för att jag bor i Mariehamn nu.
Nej, det är nog ideologiskt då.
Ja. Ja. Just det där att liksom lägga fram sparförslag på barnen, då, för då är det det man måste komma över först. Det är första pucken. Så där liksom. Och, jag menar, vi har ju sett den här debatten kring Strandnäs dagis, där det, liksom, det tas ju aldrig något beslut, utan det, liksom, det läggs på is och det skjuts upp och vi ska göra det sen. Och så där.
Ja, men jag tänker just med fastighetsskatten är det också väldigt intressant. Varför diskuterar man inte i termerna jorden kostar oss 1,6 miljoner, men om vi får inflyttning, hur många behöver vi ha inflyttade i vilken, eller liksom för att få in de där skatterna, och hur driver vi inflyttningen mer? Har vi tillräckligt med attraktiva områden som folk vill flytta till? Den diskussionen är ju inte alls där i budgetarbete, eller som jag ser det i alla fall.
Det roliga med just den här rörelsetimmen, jag skrev ju ett litet stick om det där och var lite aningen sarkastisk i det, just när jag ställde emot det gymmet och vad ett gratisgym gör för konkurrenssituationen offentliga gratisgymmet kontra de gym som finns, ja, ni vet allt det där. Ja,
exakt.
Det var ju lite roligt för det togs upp av ett par, eller en moderat på Facebook, och sen, då kom det ju liberaler till försvar för det, men de sa ju att det där var ju tjänstemännens förslag. Det ska ju behandlas politiskt också. Det var ingen som yrkade på att den där timmen skulle vara kvar sen.
Nej, men det är ju också det där att, ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga om sådana, men jag bara känner liksom, ställer man upp i val och vill bli politiker, och framförallt blir man invald, man måste ta ansvaret och våga ta liksom ett helhetsgrepp. Och även om tjänstemannen har suttit där i 40 år och tycker sig veta bäst, men tjänstemannen vet hur lagen ser ut, vad lagen tillåter och om det finns några stadgar som sätter stopp för det. Men politikerna måste våga och få ha visioner och planer för framtiden.
Nej, men det ska vi säga också, att tjänstemännen vill ju att politikerna ska komma med hur man ska göra. Sen ska ju tjänstemännen se till att det följs juridiskt och visa på olika modeller. Det är ju deras uppgift det. De vill inte bli beskyllda för att driva politik. Men vi hamnar lite i den här situationen att våra politiker ofta blir något spel för gallerier. Det är en teaterpjäs som ska visas upp, men sen ska allt annat skötas på som vanligt.
Mm.
Och här så, precis som du säger, man är invald, man har ställt upp, man har bra betalt för att göra det. Och man måste läsa på.
Mm.
Och man måste vara insatt. Och man måste komma med konkreta förslag.
Ja, för det är ju ett ansvar.
Ja, och man måste våga vara lite obekväm också. Mm. För jag tror vi har ett stort bekymmer i den åländska politiken på det sättet. Att man är rädd att säga nej här nu, då kanske det försvinner 3 eller 4 röster. Ja.
Nej, men tänk så här. Det är 4 år nu. Folk glömmer.
Ja, så pass på nu.
Vänta, månaderna före valet kan ni lova vad som helst igen.
Men,
folk
men
glömmer.
Det här som du tog upp med vad Siv Sandberg konstaterade, att maktförskjutningen har förekommit där. Det där är ju någonting som måste adresseras, som någonting som måste rättas till. Vi har ju ett system som bygger på att vi väljer våra företrädare, folkvalda. Sen har vi tjänstemän som ska utföra då tjänsterna åt de folkvalda, eftersom de är folkets representanter och vi ska ha ett folkstyre, demokrati. Och om vi inte har det i skick, då kommer ju resten inte heller att bli riktigt rätt.
Nej.
Nej, men så är det. Och det här är ju inte bara ett bekymmer på Åland. Det
nej, Siv Sandberg skrev inte om Åland ens. Nej. Han lade om Finland.
Ja, men det blir ju ändå väldigt tydligt. Liksom. Och det här har vi pratat om på landskapsnivån också. Om den här hybridministerrollen som blir att du är liksom någon sorts tjänstemannaminister, eftersom det inte finns någon, det finns inte statssekreterare eller politiska tjänstemän som ett filter mellan och underlätta. Vi är dåliga på att satsa på vår demokrati på Åland.
Mm.
Ja, sen tänker jag som så att många politiker när man diskuterar med dem om de här frågorna säger, ja, men det är så komplext, det är så mycket regelverk, det är så svårt att sätta sig in och förstå. All respekt för den åsikten, absolut. Men det är det som är det fina med ideologi. Har du den ideologiska kompassen i dig, oavsett om du är vänster eller höger eller om du, vad du nu har för inriktning, så vet du ju vad som känns rätt för dig. Och då vet du åt vilket håll du ska styra.
Mm.
Och det är ju det som handlar om här. Vart vill jag styra skutan?
Jo,
är det viktigare med en matvett eller mera undervisning i att barn rör på sig?
Ja, och så frågar man en tjänsteman, är det här, hur kan jag åstadkomma det här på ett lagligt sätt?
Ja, men precis det, lägg beställning. Det här vill jag göra, hur gör jag det? Visa vilka alternativ jag har. Inte sitta och vänta på vad jag kan göra och sen bestämma utifrån det. För det är det jag känner att det ofta är idag. Liksom. Att man sitter och väntar på sig, okej, vad har vi? Vad kan vi tänkas ha för möjligheter? Och inom de ramarna sen så bestämmer jag vad jag vill göra. Istället för att vända på det helt, som ju ändå är själva grundtanken med den styrelseformen vi har.
Mm.
Nu vart det djupt.
Ja, det är fint. Det är fint när det blir så här djupt, pojkar. Mm.
Ja, men jag tror vi försöker ta oss upp till ytan i den här försenade ledarpodden. Den skulle jag komma redan i lördags, men som sagt, det var några som blev sjuka.
Ja.
Ja, men vi siktar väl på att komma ut på lördag igen med den här veckans ledarpodd, eftersom det här är förra veckans ledarpodd.
Mm. Jo, för det är, så, det är ju inte så som att vi har varit i Spanien och semester eller något sånt.
Nej, definitivt. Nu fick man den också. Ursäkta att jag tog ledigt en vecka.
Alla varför ska du ha ledigt för? Ja. Va? Inte mår du bra att det, eller?
Vi säger så, tycker jag.
Ja, ja.
Tack ska ni ha för era värmande ord.
Ja, men tack, fint.
Tack, det blev fin avslutning.
Och tack till er som har lyssnat. Vi är tillbaka på lördag morgon igen med en ny ledarpodd, och förhoppningsvis så vet vi då vilka partier som ämnar styra landskapet de kommande 4 åren. Tills dess får ni ha en riktigt, riktigt trevlig vecka, och så hörs vi igen till helgen. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.